frid. Vet ni när jag får det? Eller när jag i alla fall har det som jag tror är frid. När jag känner harmoni, när inget stör. När jag känner ett lugn. Det känner jag på fredag eftermiddag. När, eller om då, huset är städat. Om leksakerna är undanplockade. Om badrummen luktar fräscht. Nya handdukar är framhängda. Till och med trappstegen är våttorkade. Och så har man liksom hela helgen framför sig. Och kylskåpet innehåller i alla fall en del saker som man skulle säga är lite extra goda. Alltså det är ett av mina favvotillfällen på veckan. När var sak har sin egen plats, det luktar fräscht och gott. Alltså då känner jag mig fridfull. Har jag hunnit med någon form av träningspass innan det är fredagskväll, då är det lite extra mycket fridfullhet som infinner sig. Men det finns ett problem med detta. Och det vet alla som har det ungefär så här ibland. Det är att det finns en ständigt pågående konflikt mellan friden som ordningen ger och ofriden som oordningen ger. Alltså det är även utifrån det här som ordet frid kommer. Nämligen från ordet fred som ju är någon form av uteblivande av konflikt mellan olika parter. Men sanningen är ju den att statusen frid och fred, tillståndet och tiden när det liksom inte finns några konflikter hos en människa, den är rätt sällsynt. Och det verkar som att sträckan eller tiden från det att man har frid och fred till att ett nytt kaos påbörjas är orimligt kort. Ni vet när trappstegen inte längre är lika fina eller när man helt plötsligt har en hel hall fylld med skor slängda hit och dit. Eller en ny diskhög bara står där i köket. Alltså allt detta är ju något som bara händer. Det är som att det finns en ständigt pågående och bakomliggande konflikt mellan ordning och reda och stökighet som vilar över vårt hus. Och där kan man tänka att om jag skulle hålla mina barn som huvudansvariga för detta, men min reflektion det är nog att hela familjen lika ansvariga allihop. Ni vet, man ska bara hämta en sak snabbt i köket innan man går ut igen. Och så orkar man inte ta av sig skorna och så märker man inte att sulan var helt jordig. Och så vips så är liksom det rena och fina golvet ett minneblott. Eller jag lägger mina smutskläder här en stund och så tar jag dem sen. Och den lilla grejen gör att stökigheten är påbörjad. Och så byggs högen på och flera högar uppstår. Vilket betyder stökighet. Och det märkliga är ju, ingen tänker ju medvetet att man ska gå in och stöka ner och göra det smutsigt. Alltså inte någon i vår familj klagar över att det är nystädat eller suckar över att det luktar fräscht. Barnen älskar när lekrummen är i ordning, men när det börjar lekas eller levas snarare så medföljer också ett stök. Alltså trots att ingen tänker att det ska bli så. Ingen av oss vuxna tänker medvetet att nu vill jag bidra med lite mer oordning när jag låter disken stå framme eller smutstvätten ligga bredvid tvättkorgen istället för i den. Alltså det bara blir så. Det är som att vi människor på ett eller annat sätt lever i den här ständiga konflikten mellan kaos och ordning och reda. Vårt städande och vårt ordningplockande verkar mer vara ett kort uppskjutande av detta än någon form av normalstatus. I alla fall tänker jag att det är typ så. Men det är ju inte bara hemma hos oss det är så här. Och den här konflikten är ju inte bara kopplad till att ha det städat. Många av oss kämpar för att hålla ordning och reda i våra relationer. För att tala tydligt med folk så inga missförstånd uppstår. Vi får i alla fall ibland påminna oss om att välja att säga sanningen för att skarva med den. Vårt åldrande är inget vi kan hindra, även om många gör allt vi kan för att det ska gå lika fort eller synas lika tydligt. Våra bilar måste servas för att inte förfalla för tidigt. Och klipper vi inte gräset och buskarna i trädgården, glömmer vi vattna blommorna, så har vi snart både djungel utomhus och döda växter inomhus. Alltså det är som att allt i vår värld, i våra liv, är en konflikt mellan två läger. Vi är på väg mot ett ofrånkomligt kaos eller nedbrytande. Och vi försöker allt vi kan för att hindra det. Men vi vet att det är i princip en omöjlig kamp vi står i. Paulus sätter ord på det här i Romarbrevet kapitel 8. Ett bibelord som säkert ganska många känner igen. Där står det så här. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Alltså allt som är skapat, allt som finns, det vill säga vi människor, den här världen vi rör oss i, djurlivet, naturen, allting är lagt under det Paulus kallar tomhetens välde. Ett ord Paulus använder sig av när han ska förklara det här med att allt som rör sig, eller allt som finns rör sig mot kaos, mot ett nedbrytande. Alltså det finns en konflikt. Samtidigt som längtan efter frid och lugn och ro, eller vilket uttryck vi nu ska använda, så finns det en konflikt. Jag vet att det inte är lugn är det som alla strävar efter, men jag tänker en sorts lugn och ro på insidan kanske kan vara någon form av förklaring till vad frid är. Men skapelsen, våra liv, våra hem, våra relationer, en hel värld är lagd under tomhet. Alltså inte frid, inte lugn, inte ro. Och det gör att friden inte är konstant. Hela Nya testamentet är tydligt med den här konflikten. Och där har man ett namn på den. Där kallas konflikten för synd. Och nu tänker nog en del människor, när man hör ordet synd, att man pratar om en handling. Något man gör, något man gjorde, något man inte gör eller inte gjorde. Det där var synd, det där var syndigt. Man kanske plockar upp en gammal retorik. Man tänker på svordomar, man tänker på droger eller man tänker på annat. Men det är inte främst så Bibeln definierar synd. Utan Paulus är vid flera tillfällen inne på olika beskrivningar av synden. Att allt är lagt under tomhetens välde är en av de beskrivningarna. En annan hittar man i ett kapitel tidigare än det jag läste nyss. Romarbrevet 7, där står det så här. Själv är jag, och jag det är alltså Paulus, lärjunge, han är församlingsgrundare. Han är författare av flera brev i Bibeln. Många tänker en helig man, en kristen man. Själv är jag av köttslig natur. Såld till slav under synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Alltså, jag är inte min egen, utan synden har någon form av makt över mig. Och jag blir inte klok på det jag gör. Jag kan inte förstå mina egna beslut ibland. Så skriver han som sig själv, den här superkristne mannen. Fortsätter han, det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, alltså det jag absolut inte vill, det jag känner avsmak över när jag tänker på eller säger det, det gör jag. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Det är som att något annat agerar i och påverkar liksom genom mig. Det är som att något annat styr mig på något sätt, säger Paulus. Jag vet att det inte finns, bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Jag vill och jag önskar göra rätt, men jag klarar inte av det. Alltså här gör Paulus konflikten inom honom konkret, mellan det han vill göra och det han inte vill göra. Mellan det man inte borde göra och det man borde göra. Slav under synden, säger Paulus att vi är. Slavar, de hade ju ingen egen rätt att göra det de själva ville. De var utlämnade åt sin ägares makt och bestämmande. Och Paulus säger, vi människor, vi slav under synden. En makt och en kraft som påverkar oss, allt runt omkring oss. Synden, tomhetens välde. Det är någonting som påverkar oss, vare sig vi vill eller inte. Det är som att när Paulus ska förklara allt detta med synden och dess påverkan, så är det som att han jämför det med det landet som du är född i. De flesta av oss som lyssnar är ju födda i Sverige. Och det får vi säga, det ger både en hel del möjligheter, men också en del begränsningar. Vi måste inte gå in på vad som är vad, men vi kan konstatera att så är det. Och det här med att vara svensk, det är ju inget jag själv har valt. Och det är faktiskt inte heller rättvist att jag är det. Alltså jag har själv inte gjort något aktivt val. Jag har inte presterat något för rätten att bli svensk. Det är något som jag bara är eftersom jag är född här. Och det är absolut sant att jag är svensk. Man kan läsa i mitt pass. Jag är svensk på grund av att jag har råkat födas här. Och vad Paulus lär oss när han skriver som han gör, det är att vi människor är födda in i syndens rike. Genom födseln så är du en syndare. Och har du några som helst tveksamheter på det påståendet så kan du väl bara fråga någon som känner dig. Så lovar jag att de kan bekräfta att så är fallet. Och då kan man tänka, är det rättvist? Nej. Har du gjort något som barn eller har dina föräldrar gjort något innan du föddes och du blev en syndare? Nej. Men det är sant. Alltså så är det. Allt skapat. Även du, även jag. Den här världen vi rör oss är i en ständig konflikt. Allt är lagt under tomhetens välde. För vi är alla medborgare. Vi är födda in i syndens rike. Och vi kan ju tänka då att detta är tydligt när vi tittar på ondskan i världen. Allt som händer, det är människors lidande. Och man kan säga, ja, världen är tom. Världen är påverkad av synden. Men du behöver som sagt inte titta så långt bort. Det räcker med att du och jag vänder blicken mot oss själva. Jag vet exakt vad som är rätt. Vad jag borde göra, vad jag inte borde göra. Hur jag borde svara mina barn. Hur jag borde vara mot mina föräldrar, mot andra. I så många olika sammanhang. Men så kommer vi på oss själva med att göra tvärtom. Ofta så väljer vi det. Vi är egentligen avskyr. För vi är födda in i syndens rike. Där allt är lagt under tomhetens välde. Och så menar Paulus. När det är så. När vi upplever det där. Då är det synden som handlar i oss. Liksom inte vi själva som åstadkommer allt detta. Alltså vi kan inte riktigt göra någonting åt det. För vi lever i en värld som är lagd under tomhetens välde. Viljan finns. Jag vill göra gott. Jag vill tala gott. Jag vill ju vara en människa som är på ett visst sätt. Men förmågan finns inte. Och det här är en ständigt pågående konflikt för alla människor. Precis som i vårt hus. Alla vet vad som är det bästa för oss alla. Nämligen ordning och reda. Som alla trivs bäst i. Gör att det är lite mer fridfullt att vistas i vårt hem. Men det är som att vi inte har förmågan att klara av det. Och så är det precis med alla sammanhang vi rör oss i. Alltså där har du konflikten. Där har du problemet. Där har du varför frid är svår att hitta. För det finns något som stör. Vår värld, våra liv ligger i konflikt mellan frid och ofrid. Innan Paulus var lärjungen och författaren och församlingsgrundaren och predikanten och läraren och den store kristne ledaren Paulus så hette han Saul. Och vad han var då, det var definitivt ingen duktig kristen eller särskilt harmonisk och fridfull människa. Han var ingen människa som verkar haft något särskilt stort lugn på insidan. Utan om honom stod det att han rasade av modlust mot de kristna. Hans livsverk var då att ha ihjäl kristna, förstöra den här lilla rörelsen som bestod av de första kristna, de som ville följa Jesus. Han hatade kyrkan. Han ville att den skulle försvinna och han hade gett sig den på att det skulle bli så. Men när han är som mest upprörd, som mest arg och i kampen för detta, då möter Paulus Jesus. Helt oväntat, helt otippat och hans liv förändras totalt. Från att ha varit kyrkans och den kristna trons stora motståndare så blir han nu istället dess stora förespråkare och en stor missionär. Och det här leder honom till olika platser, till olika länder, till olika städer. Han träffar olika människor. Hans tro tar honom till de mest blandade sammanhangen. Bland annat så blir han stenad på grund av sin tro. Han blir misshandlad. Han får fly från ställen. För att folk blir arga på honom. Han lider skeppsbrott 3 gånger. Till slut hamnar han i fängelset och väntar på sin dödsdom på grund av sin tro. För allt han stod för allt han arbetade med sin tro. Och i sin fängelsecell så skriver han ett brev till en församling som ligger i Filippi. En stad som låg i norra Grekland. Där var därifrån Viktor läste förut. Och där skriver han om glädje, han skriver om frid, om kärlek och om tacksamhet. Men hur, Paulus, kan du göra det? Alltså du sätter dig i någon kall och mörk stenhåla. Ditt liv är ytterst begränsat. Du har blivit misshandlad. Din vardag är vad många skulle kalla ett helvete. Alltså jag kan känna ofrid och att saker stör en stökig torsdag i vårt hus. Och så klagar jag på det. Men du Paulus, du går på din fängelsecell om att du känner glädje. Att det du varit med om för evangeliet framåt. Att livet är Kristus och döden är en vinning. Du skriver om en fullkomlig glädje, om tröst, om uppmuntran från Gud. Alltså hur kan du göra det Paulus? Hade jag suttit där så hade jag klagat. Jag hade varit förtvivlad, jag hade gett upp. Men inte du Paulus, vad är grejen? Alltså hur kan han ha vad som verkar vara frid med sig själv, inom sig själv, trots de omständigheterna han stod i? Jo, hemligheten verkar ligga i det som är Paulus inledningsfras på de brev han skriver. Han skriver så här i början av Filipperbrevet: nåd och frid. Och i början av Efesierbrevet så skriver han samma sak till sina läsare: nåd och frid. Han gör det i Romarbrevet, i de två breven till församlingen i Korint, i breven till församlingsledaren Timoteus och i alla de andra breven som Paulus skriver, så inleder han med de orden: nåd och frid. Alltså så här verkar det vara. Friden efterföljer nåden. Frid är något som är ihopkopplat med nåd. Får man tro Paulus, en av de kristna trons viktigaste historiska personer, genom allt han skrivit och gjort och varit med om, så upplever man frid på riktigt genom nåd. Och då blir ju såklart nästa fråga: vad är nåd och hur får vi tag på det? Jo, nåd. Nåd, det är en oförtjänt förmån du inte kan arbeta ihop till. Eller nåd är något som någon räcker dig när du är som mest i behov av det, men inte förtjänar det. Nåd är när någon lutar sig åt ditt håll, trots att de egentligen har all rätt att gå ifrån dig. Och i Nya testamentet så återkommer det gång på gång att nåd, det är vad Gud räcker människan, dig och mig, den här världen, i och genom Jesus. Konflikten, synden, allmäntillståndet i världen som gör att allt ligger under tomhetens välde, begränsningen av att vara född in i syndens rike, gör att trots att vi vill det goda alternativet så väljer vi allt för ofta det onda, på grund av att vi bara har viljan av att göra gott men inte förmågan. Så behöver vi nåd från Gud. För vi ställer till det mot oss själva, mot andra människor, mot skapelsen och mot Gud. Och därför skulle Gud, som har skapat allt och alla, vävt ihop hela den här världen, alla relationer, hur vi fungerar, hur saker och ting hänger ihop, han skulle kunna hålla oss ansvariga, ställa oss till svars för allt detta. Men ändå och trots att vi är syndare och lever i en värld som är påverkad av synden, så älskar Gud oss med en kärlek som gör att han sträcker nåd till oss. Gud lutar sig mot oss när han egentligen hade all rätt att luta sig bort. Nåd är vad Gud ger oss när Jesus lider och dör och sedan uppstår från de döda. Allt på grund av den synd vi lever i, som gör att vi allt för ofta hamnar snett. Genom sin nåd så ger Gud oss ett medborgarskap i hans rike. I kärlekens, i återupprättelsen, i andra chansens rike. Trots att både Gud, trots att andra människor, vi själva, fått smaka på alla de där begränsningar som medborgarskapet i syndens rike medfört. Och precis så var det för Paulus. Han tog emot nåd över sitt liv, över det liv som hade gått ut på att förgöra och försöka ta död på kyrkan. Och efter det så landar en frid i hans liv. En frid som han fick ta emot först när han tog emot nåden. Och det måste ju betyda detta. Frid i Bibelns mening, frid på riktigt, det är inte ett välstädat hem. Frid är inte främst något vi känner. Frid är ingen sinnesstämning. Och frid får man inte av att stänga av presskonferenserna från Folkhälsomyndigheten varje dag för att slippa höra om antalet avlidna senaste dygnet eller i vilka regioner smittan sprids mest i. Frid är inte att blunda för att livet och världen stundtals eller ganska ofta är rätt så obarmhärtigt mot oss själva. Eller frid får man inte genom att hitta sjöarna när det aldrig stormar. Utan med frid är det som den där gamla söndagsskolesången. Nämligen att om Jesus finns med i båten så kan jag le. Eller i alla fall ha frid. Trots att det stormar runt omkring båten. Frid är att veta att det finns något mer, något större, något djupare än det jag själv kan sträva mig till eller känna. Och Paulus är det absolut bästa exemplet på detta. Hans liv som kristen var långt ifrån det många av oss skulle säga fridfullt. Han var som sagt nära döden, han fick lida, han hamnade i de mest otäcka och hotande situationerna. Men han fortsatte med samma fras. Nåd och frid. Nåd och frid. Alltså han hade helt enkelt någonting som gav honom ett perspektiv på livet, på döden, på evigheten. Som gjorde att han i fängelset eller efter skeppsbrottet vilade på något mer än den tillfälliga ordningen. Att konflikten för en gångs skull inte blossade i hans liv eller i världen. Ja, du är född in i syndens rike. I en värld som är lagd under tomhetens välde. Och därför går både våra hem och vår värld i en riktning mot kaos och oordning. Men kaoset och oordningen som vi ser hemma hos oss i vår värld, det är inte någonting som hindrar oss från att kunna uppleva frid. Utan frid får man genom att ta emot nåden från Jesus. Alltså frid är inget du städar dig till. Det är inget du reser dig till, det är ingenting du tjänar dig till. Full frid är något du kan få mitt i tomhetens välde. Och det är någonting du behöver öppna dina armar och ditt liv och ta emot ifrån Gud. Vill du göra det? För första gången? Eller igen? Många människor längtar efter en frid i livet. Alex Schulman och Sigge Eklund pratade i sin podcast för ett tag sedan om att de var avundsjuka på kristnas avslappnade hållning till krisen som vi finns i. Och jag har mött många människor som säger samma sak. Alltså varför upplever många kristna människor det så? Har de lyckats med någonting mer än andra? Har de uppnått något, kommit längre, presterat någonting? Eller är de dumma som inte inser allvaren i krisen? Eller värderar de liksom inte livet på jorden tillräckligt högt? Nej, så är det inte. Utan de har tagit emot nåd från Gud. Som också gör att de skiljer den här sortens frid med ett välstädat hem från den friden på djupet som Guds nåd ger. Att i Gud så har de en trygghet, ett lugn mitt i stormen. Och utifrån det så vet de också att frid, det är att mitt liv vilar i Guds händer. Som visar mig nåd och kärlek, även om det kan vara kaos och konflikter runt omkring. Frid är att låta sig styras och ledas av någon mer än det jag ser och det som ligger i mina egna händer. Frid är att veta och lita på att Gud håller saker i sina händer och att det betyder enormt mycket. Horatio Spafford, det var en rik affärsman. Han hade investerat i stora byggnader. I Chicago saker gick bra för honom. Och så 1867 så kommer det en stor brand i Chicago. Och i princip allt han äger går bokstavligen upp i rök. Två år senare så åker hans fru tillsammans med deras fyra döttrar till Europa. Horatio själv fick förhinder och kunde inte åka med. Och mitt ute på Atlanten så krockar deras båt med en annan. Och alla fyra döttrar dör. Det är obarmhärtigt och det är vidrigt. Horatio får ett meddelande en tid senare från sin fru när hon har räddats till London. Och så sätter han sig själv på en båt för att ta sig dit. Och på vägen dit så skriver han en sång. En sång som heter It is well with my soul. Och det känns ju osannolikt att någon skulle kunna ta de där orden i munnen. Att det är väl med min själ, mitt inre, efter att ha varit med om de sakerna som Horatio var. Och i sången så skriver han att oavsett om det är i döden eller livet, om floder kastar sig över honom, eller om livet är stilla och tryggt, oavsett vad det är, så är det väl med honom på insidan. För vad Jesus gjorde genom sin död och uppståndelse övervinner allt det där. Och det betyder inte att smärtan efter att ha förlorat allt han ägde och framförallt sina döttrar inte var på riktigt. Det betyder inte att han inte var frustrerad och besviken. Utan det betyder att trots att allt detta han var med om så fanns det någonting som kunde ge frid. Nämligen genom att ta emot Guds kärlek genom Jesu död och uppståndelse. Och för alla som längtar efter frid, efter fred, tro inte att det är det välstädade hemmet som ger det. Eller att det är sjöarna där det aldrig blåser, där du hittar frid. Utan frid kommer genom att ta emot nåd från Gud. Vi lever i en värld där det finns en ständigt pågående konflikt mellan frid och ofrid, mellan ordning och kaos. Den konflikten blir vi inte av med och våra liv blir ofta inte som vi tänkt eller önskat. För vi är födda in i syndens rike. Men hos Jesus så kan du få ta emot nåd över ditt liv, över andras liv. Och det är också på det sättet du kan få ta emot äkta frid. Frid som räcker till även när man sitter isolerad, när man sitter i karantän, när man kanske blivit arbetslös, när framtiden är oviss. Och om du tänker så här. Jag är en kristen. Jag har varit med ett tag. Men jag verkar inte vara framme än. Jag behöver mer frid. Eller vad gör jag för fel? Eller om du inte kallar dig kristen än, men börjar be om Guds nåd och Guds frid, så undrar du, varför ser jag inte den där förändringen direkt? Och så tänker du att det är någonting konstigt. Vet du gör inga fel eller det är inget konstigt. Utan när Paulus talar om de här egenskaperna som vi utgår från i den här gudstjänstserien, så nämner han ju det som frukter, precis som Victor sa. Och vad vet vi om frukt? Jo, det tar sin tid att växa fram och mogna. Och hur mognar frukten frid fram hos dig och mig? Jo, genom att ta emot Guds nåd mer och mer. Träna just på att det är en nåd. Att Gud älskar dig så mycket att han lutar sig mot dig när han egentligen har all rätt att luta sig bort. Och vad vi också vet om frukt är att det inte bara finns till för trädet själv, utan för att det ska kunna plockas av andra. Så frid från Gud får du genom Guds nåd. Det tar sin tid att växa fram och mogna, och det räcker också till för andra. Nu ber vi en bön. Gud, vi behöver frid från dig. Frid in i våra liv, frid in i vår värld. Kom med det. Så kom med din nåd över oss själva. Du vet att vi är många som inte är nådefulla mot oss själva. Vi är inte nådefulla mot andra människor. Men Gud, du lutar dig mot oss när du egentligen hade rätt att luta dig bort. Nåd är ingenting vi kan förtjäna eller arbeta oss till. Nåd är någonting du räcker. Så nu är vi många som igen eller för första gången vill öppna våra liv och ta emot din nåd. Så friden kan få växa fram i oss. Så att den får räcka till för oss. Och den får räcka till för andra. Amen. Nu ska du få lyssna till en sång. Precis den sången som Horatio Spafford skrev. Här översatt till svenska. Och när du gör det, be om Guds nåd. Be om Guds frid. I ditt liv, in i den här världen. In i sammanhang där du ser att det behövs. För människor du tänker på. Du som kanske för första gången vill be en bön om att ta emot Guds nåd och frid, gör det nu. Även om det är annorlunda än att vara i kyrkan, låt kommande minuter vara en stund av bön för dig där du vänder dig till Gud, där du ber om nåd och frid.